Det är fredag och det är dags för oss här på Vatikanradion att sammanfatta den senaste veckans viktigaste nyheter från Vatikanen och den katolska kyrkan runt om i världen. Vid mikrofonen sitter Charlotta Smeds och Katarina Gorelius. Om vi börjar med gårdagens, skärtorsdagens första mässa på morgonen, oljevigningsmässan som påven Franciscus firade i Peterskyrkan 9:30, så är det en mässa som påven agerar som Roms biskop och kan fira den tillsammans med stiftets präster. Påven inledde så de tre heliga dagarnas liturgi, påskens triduum. Och särskilt för denna mässa är att prästerna förnyar sina prästlöften och att påven välsignar den olja som sedan används liturgiskt i den katolska kyrkans sakrament vid katekumenernas upptagning i kyrkan under konfirmationen och de sjukas smörjelse. Predikan, som var mycket lång denna morgon för att vara påven Franciscus, fokuserade på Guds närhet och därav prästernas kallelse till närhet, till att vara nära sin flock. Påven sa att en närvarande präst känner man igen i två saker. För det första att han alltid är tillgänglig. Man har även talats om motsatsen, om präster som aldrig har tid, sa påven. Och för det andra så känner man igen en närvarande präst på att han talar med alla. Med de vuxna, med de små och de fattiga, de som inte tror. Avslutningsvis sa påven att prästen ska vandra som en herde med sitt folk. Ibland före, ibland efter, ibland i mitten. Folket bekräftar inte vår närhet, sa påven, utan Jesu närhet. Det hänger på oss om Jesus presenteras i mänsklighetens liv eller om det förblir i form av idéer och rutinmässiga vanor.
Skärtorsdagens kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard, Missa in Cena Domini, firade påven Franciscus i år i fängelset Regina Celi i Rom. De intagna som hade utvalts till fottagningsriten var 12 män från olika länder. 4 italienare, 2 filippiner, 2 marokkiner, 1 moldav, 1 colombian, 1 nigerian och 1 från Sierra Leone. 8 av dessa är katoliker, 2 muslimer, 1 ortodox och 1 buddhist. Påven Franciscus har sedan flera år firat missa in Cena Domini i fängelser.
Och efter terrorattacken i Frankrike skickade påven Franciscus ett meddelande till den lokala biskopen Monsignor Planet, i vilket han uttryckte sin sorg över attacken i Carcassonne. Han fördömde attacken och förenade sig med de sörjande familjernas smärta. Påven Franciscus nämnde i synnerhet kolonel Arnald Betrams generösa och hjältefulla agerande då han gav sitt liv för att skydda människoliv. Och han skriver, jag uttrycker min solidaritet med de sårade och deras familjer, liksom alla de människor som drabbats av denna tragedi. Och jag ber Herren ge dem tröst och lindring. Jag fördömer igen denna typ av våld som orsakar så mycket lidande och jag ber innerligt Gud om fridens gåva. Påven skickade även ett telegram efter brandolyckan i Sibirien som räknade över 60 offer, varav många är barn, som förlorade sitt liv i elden. Och vi läser, djupt ledsen att höra om eldsvådan som bröt ut på Winter Cherry i Kemerovo, erbjuder påven sin djupaste medkänsla till alla som drabbats av denna tragedi. Påven anförtror de döda, särskilt de många barnen som har förlorat sina liv, till den allsmäktige Guds kärlek och försäkrar om sina böner för alla som sörjer förlusten av sina kära. Påven skriver att han är andligt nära myndigheten och akutpersonalen som hjälper de sårade och som fortsätter sökningen efter de saknade, och han åberopar Guds välsignelse om frid och tröst. På palmsöndagen firade påven Franciscus mässan på Petersplatsen. Mässan inleds med en procession med palmkvistar i åminnelse av hur Jesus red in i Jerusalem inför sin korsfästelse. Påven ledde processionen från obelisken till altaret framför Peterskyrkan för att där fira stilla veckans första mässa. Efter den långa evangelieläsningen som i 3 röster återgav Jesu lidande och död, sa påven i sin predikan att i dagens liturgi korsar glada och smärtsamma historier varandra och att personshistorien tillhör oss alla, män och kvinnor av denna tid, förmögna att älska mycket, men även att hata mycket. Kapabla till tappert uppoffrande, men samtidigt till att likgiltigt inte bry sig när det är mer passande. Och i stånd till trohet, men också till att överge och förråda. Påven talade vidare om de två rop som nämns i evangelieläsningen. Till en början när folket ropar Hosianna, ett rop som sedan byts ut av folkets rop korsfäst honom. Detta är ropet som river upp hoppet, dödar drömmarna, som sluter hjärtat och kyler kärleken, sa påven. Ropet som uppmanar till att du måste rädda dig själv genom att bedöva solidariteten, släcka idealen och titta bort. Ropet som vill utrota medkänslan. Och vid slutet av predikan så uppmanade du påven de unga till att bestämma sig för att ropa Hosianna med sina liv och inte korsfäst honom. Han sa, den glädje som Jesus väcker i er kan irritera andra, för det är svårt att manipulera en glad ungdom. Det finns många sätt att tysta ner unga på och göra dem osynliga. Det finns många sätt att bedöva och söva dem på så att de inte hörs, så att de inte ska ifrågasätta saker. Det finns många sätt att få dem att känna sig bekväma på så att de inte involveras och deras drömmar förlorar sin kraft och blir till platta, tråkiga fantasier, sa påven. Och han påminner om Jesus svar till fariserna, om de tiger. Om han uppmanar sina lärjungar till att tiga så kommer stenarna att ropa. Kära ungdomar, sa påven, det är upp till er att bestämma er för att ropa. Att välja dagens Hosianna och inte fredagens korsfäst honom. Och det är upp till er att inte vara tysta. Om de andra är tysta, om vi äldre och ansvariga är tysta, om världen är tyst och förlorar sin glädje, så frågar jag er, kommer ni att ropa? Snälla, bestäm er innan stenarna ropar. På palmsöndagen var det även världsungdomsdag, som i år firas på stiftsnivå. Det är ett viktigt steg på vägen mot biskopssynoden under hösten med fokus på ungdomar och kallelseurskiljning. Och det är även en förberedelse inför den internationella världsungdomsdagen som kommer att äga rum i Panama i januari 2019. Denna väg åtföljs av Maria, sa påven under Angelus på söndagen. Den unga kvinna som Gud valde till moder för sin son. Hon vandrar med oss och leder de nya generationerna på deras pilgrimsfärd, präglad av tro och broderskap, sa påven. På torsdagen publicerades en dubbelsidig artikel i den italienska tidningen La Repubblica, skriven av dess grundare Eugenio Scalfari, som nu är 94 år gammal. Han återger det han säger är en intervju med påven Franciscus, i vilken påven ska ha förnekat existensen av helvetet bland annat. Och vid 3-tiden på torsdagen gick Vatikanens pressrum ut med ett pressmeddelande i vilket de dementerar att intervjun har ägt rum och skriver att artikeln är resultatet av Scalfaris rekonstruktion och att påven Franciscus inte har uttalat sig enligt artikelns citat. Inget citat i den ovannämnda artikeln bör därför betraktas som en trogen transkription av påvens ord. Man skriver att det nyligen ägde rum ett privat möte i samband med påsken mellan påven och Eugenio Scalfari, men utan att påven lämnade någon intervju. Det som artikelförfattaren rapporterar är alltså en rekonstruktion. Och under veckan före den stilla veckan ägde förberedelserna inför biskopssynoden rum i Rom mellan den 19 och den 24 mars. Vatikanen hade samlat ungdomar från hela världen för att de skulle dela med sig av idéer och projekt och beskriva de mest olikartade realiteterna i de ungas liv. Biskopssynodens 15:e generalförsamling i oktober kommer att handla om ungas tro och kallelseurskiljning. På söndagen under palmsöndagens mässa presenterades resultatet av detta möte. De unga hade samlat sina tankar i ett slutdokument som nu biskoparna runt om i världen ska ta del av. Gud har tillit till er, han älskar er och kallar er, sa påven, och uppmanade alla ungdomar till att fråga sig vad Gud vill av dem när han mötte dem under en av arbetsdagarna. Påven bad då de unga hjälpa oss att lämna tanken att vi måste göra som vi alltid har gjort. Den logiken är ett gift, sa han. Men det är ett sött gift, för det lugnar själen och lämnar dig som bedövad för att du inte ska röra på dig. var kreativa i kölvattnet av en autentisk kristen tradition, sa påven. Vart tredje år så organiserar den katolska kyrkan ett stort internationellt möte för familjer från hela världen. Årets möte kommer att hållas i Dublin mellan den 21 och 26 augusti och påven Franciscus har meddelat att han ämnar resa dit. Mötets främsta syfte är att fira familjens evangelium. Det lilla vikariatet för hebreisktalande katoliker i Jerusalem samlas på påskdagen för att fira Jesu uppståndelse tillsammans. Vikariatet grundades på 1950-talet av judisk-kristna familjer som hade anlänt till landet och har idag ett tusental troende som är utspridda i församlingarna Jerusalem, Beersheba, Jaffa, Haifa och Tiberias. I påskfirandet deltar även migrantfamiljer med barn som har fötts i Israel och som talar och studerar hebreiska. Det är vid två tillfällen som man samlas till gemensamt firande, säger fader Rafik, som är ansvarig för vikariatet. Ett är just påskdagen och det andra är en dag under hösten. På påskdagen i år så samlas man i Beit Jemal, där salesianerna verkar, och det även finns Betlehemsystrar.
Påven Franciscus firade skärtorsdagens kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard, Missa in Cena Domini, med de intagna i fängelset Regina Celi i Rom. Han försäkrade dem om sin närhet och bad dem att alltid bevara hoppet. Han sa, idag är jag Guds ambassadör hos er för att göra det som han har lärt oss. Påven tvättade fötterna på 12 intagna och mötte även intagna vid fängelsets sjukvårdsinrättning och de som hålls isolerade. Påven sa också att varje straff måste vara öppet för hoppets horisont. Därför är dödsstraff vare sig mänskligt eller kristet. På långfredagen publicerades ett nytt tweet på Snabela Pontifex som är påven Franciscus Twitterkonto. På svenska lyder det, se på korsfäste Kristus. I honom föds hoppet som varar i evigt liv. Det kristna samfundet i Aleppo genomlever den stilla veckan med en blandning av hopp om att det snart ska uppstå fred och skepticism för att man ännu inte vet hur det kommer att sluta. Det säger den apostoliske vikarien i Aleppo, Monsignor Katzen, i sitt påskbudskap. Han berättar att deras bönintentioner alltid gäller freden. Påsken är en hoppets dag. Uppståndelsen förvandlar lärjungarnas förtvivlan till ett hoppets firande. Hoppet är hemligheten i det undret, säger ärkebiskopen i Rangoon, kardinalen Bo, i sitt budskap till påsken. VD för Caritas Syrien bär korset under en station tillsammans med sin familj under långfredagens Via Crucis vid Colosseum. Han säger, vi omfamnar och bär hela folkets, barnens, fädernas och mödrarnas lidande i vårt land. Frankrikes biskopar enas i smärtan för judeförföljelsen som senast har visat sig i mordet på den 85-åriga judiska kvinnan Mireille Knoll. De inbjuder till att delta i den vita marschen som hölls på torsdagskvällen i Paris. De uttrycker sin djupa sorg över fasan i denna handling. De försäkrar stöd och bön för hennes familj och hela det judiska samfundet. Den katolska kyrkan i Sverige har förvärvat en kyrkobyggnad i centrala Motala. Stiftet kommer att få fullt tillträde till kyrkan den 1 augusti 2019. Det finns ingen katolsk församling i Motala sedan tidigare. Ordförande för påvliga rådet för ny evangelisation, Monsignor Rino Fisichella, talar med Vatican News om kurians reform enligt påven Franciscus vilja och engagemang för ny evangelisation. Han säger att påven dagligen talar om en kyrka som går ut och en kyrka som är som ett fältsjukhus. Och att detta är påvens grundläggande budskap, att kyrkan ska leva för evangelisationen. Han säger att påven Franciscus pontifikat präglas just av ivern att evangelisera. Efter att ha fått nyheten om det allvarliga terrorattentatet i Ecuador för en vecka sedan, som var den senaste i en rad attentat i landet, sände påven Franciscus ett budskap med en uppmaning om fred och fredlig samexistens till biskopskonferensens ordförande. Påven Franciscus tog emot en ekumenisk delegation från Sydsudan och dess talesman berättade efteråt om mötet. Påven ber för Sydsudan och dess folk ligger honom varmt om hjärtat. Han får ingen vila så länge en del av kyrkans kropp lider. Den apostoliske nuncien i Egypten, ärkebiskopen Moussaro, säger att den största delen av folket vill att den nuvarande presidenten Al-Sisi ska bli omvald. Han säger att Al-Sisi anstränger sig för att skapa en situation av större välfärd för befolkningen i Egypten. Många egyptier, främst de kristna, betraktar Al-Sisi som den enda som kan undvika att det muslimska brödraskapet återvänder till makten. Fastan är en tid för att bekämpa egocentrismen och egoismen som råder i våra hjärtan, säger ärkebiskopen i Chittagong, Bangladesh, Monsignor Costa, i sitt fastebudskap. Han framhåller att fastan är den rätta tiden för att förnya vår tro. Volontärerna i den katolska kyrkan i Pakistan samarbetar med polisen för att organisera speciella säkerhetsåtgärder i syftet att förhindra eventuella attacker mot de katolska samfunden under påsken. Betrakta er som säkerhetspersonal och skydda er själva och var snälla att samarbeta med polisen, uppmanade en katekeslärare de troende efter mässan i Lahores katedral i söndags. Ungdomarna är drivkraften för återuppbyggnaden av Irak efter åren av krig, fundamentalism, konflikter och våld, säger ärkebiskopen i Kirkuk, Monsignor Mirkis. Nyligen träffade han en grupp universitetsstudenter i Mosul som länge hade varit omhändertagna av Kirkuks stift när jihadisterna kontrollerade Mosul. Den första statyn av påven Franciscus i Libanon och hela Mellanöstern har invigts i Hadat, som är en del av Beiruts södra kvarter. Initiativet har sponsrats av borgmästaren Aoun och vill vara ett tecken som ska uppmuntra de kristna att förstå vikten av deras närvaro i Mellanöstern. Faran för att koleraepidemin som nu härjar i centrala och västra Darfur i Sudan ska spridas till de närliggande byarna är stor. Caritas Internationalis fortsätter med sitt engagemang att rädda människor från detta med bland andra stiftens hjälp. I den indiska staten Madhya Pradesh finns det ett katolskt sjukhus som vårdar tusentals fattiga stamfolksmedlemmar varje dag utan någon som helst åtskillnad. Liksom påven Franciscus sa i sitt budskap till de sjukas världsdag framhåller han att hälsovården är en rättighet för alla och inte ett privilegium för få.
Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Framför mikrofonen här på Vatikanradion har ni hört Charlotta Smeds och Katarina Agorelius. Och vi hörs igen om en vecka. Laudetur Jesus Christus.